Det är besvärliga tider nu, bedrövliga tider. Ukraina som blir attackerad, vi har över 50 konflikter runt om i världen. Israel, Palestina och alla dessa konflikter. Så det är en svår tid och det måste vi se den tiden som den är, göra det bästa här och nu. Men vi kan aldrig låta bli och också sikta längre bort mot en annan värld, ett annat narrativ, en annan bild av hur framtiden ska se ut. Därför att den riktning vi går i nu är inte bra. Och då gäller det att samlas kring en annan bild av hur vi vill ha vår värld.
Nationernas förbund skapades i samband med fredsförhandlingarna efter första världskriget. Och det var ett försök att skapa en ny och fredlig internationell världsordning. Förbundet skulle vara en arena för förhandlingar, men också en plattform för organisationer som jobbade för internationellt samarbete inom allt från hälsa till flyktingmottagande och upphovsrätt. En av de här organisationerna var den internationella arbetsorganisationen, ILO, som grundades utifrån tanken att strävan efter fred börjar med kampen för rättvisa. ILO grundades alltså 1919 och till sitt 50-årsjubileum fick organisationen Nobels fredspris. Ytterligare 50 år senare, 2019, så fyllde ILO 100 år. Och i samband med det så tillsattes en internationell kommission för att ta fram en vision för ILOs framtid. En kommission som leddes av Stefan Löfven. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet, där vi idag pratar om fackligt engagemang, kamp för demokrati och förhandlingar med just Stefan Löfven. Jag heter Gustav Källstrand. Och välkommen till podden, Stefan Löfven.
Tack.
Jag tänkte att vi kan börja med, ganska långt ifrån kanske ILO, men när du blev intresserad av politik, var det då först och främst arbetsfrågor eller var det, spelade det internationella roll redan då?
Det spelade roll redan då. Jag blev ju intresserad sedan väldigt unga år. Jag minns att jag satt och tittade på tv med min pappa. Gunnar Sträng visade budgeten, hur inkomstutgifter hade fördelats.
Vad var det som var inspirerande med att se Gunnar Sträng balansera budgeten?
Nej, jag tyckte det var ändå fascinerande. Alltså, som han berättade att det här inkomsten jag fått, det här är skatterna och det var omsättningsskatt, vad heter på den tiden innan momsen kom, och andra inkomster. Och sen var det fördelat så här på sociala rättigheter, på infrastruktur, vägar och allt vad det kunde vara. Jag tyckte att det var fascinerande helt enkelt, och det hjälpte till att grundlägga mitt intresse för politik. Men sen var jag med och bildade en SSU-klubb när jag var 13 år, och då var det inte minst internationella frågor. Vietnamkriget var högt på dagordningen till exempel. Och sen kom också kuppen i Chile, samma sak, det är på andra sidan Atlanten, en bra bit bort. Men samma sak där, det gjorde så ont att se. Och så det kändes ändå som att man var nära det, fast det var fysiskt långt borta.
Stefan Löfven började sin politiska karriär när han var med och startade en SSU-förening i Sollefteå på 70-talet. Senare blev han fackligt engagerad under sin tid som svetsare på Hägglunds i Örnsköldsvik. Vilket så småningom ledde till att han blev ordförande för IF Metall 2005. I den rollen var han också ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott. 2012 så valdes han till partiets ordförande och efter valet 2014 blev han Sveriges statsminister. Efter sin avgång 2021 så har Löfven ägnat sig åt flera olika uppdrag, bland annat som ordförande för SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute.
När jag började på Hägglunds hösten 1979 så gick jag naturligtvis med i det som då hette Svenska Metallindustriarbetarförbundet, det som nu är IF Metall. För mig var det helt naturligt också, man går in i facket helt enkelt och man betalar sin avgift och är med och ställer upp solidariskt för att få så bra villkor som möjligt. Både löner men också arbetstid, arbetsmiljö och vad det nu kunde vara. Och där sedermera så ett par år senare så blev jag valt till kontaktombud för vårt lilla svetsarlag då. På den vägen är det.
Mm. Varför är det viktigt att de finns?
För att det är det bästa sättet att tillvarata sina intressen. Det finns en naturlig intressemotsättning mellan arbete och kapital, alltså de anställda och de som äger företagen. Den behöver inte av nödvändighet vara av ondo, så det är inte så. Men den finns där och jag tycker att det är rätt, den ska finnas där. För den skapar också utveckling och framsteg, men för att då arbetstagarna, de anställda, ska få så bra villkor som möjligt så är det väldigt bra om man håller ihop helt enkelt, och det är det bygger på.
Är det det som gör ett fackförbund starkt, att man håller ihop?
Man håller ihop, man förhandlar och tack och lov har vi då en svensk modell som är väldigt stark där båda arbetsmarknadsparter, både arbetsgivare och arbetstagare har en stark ställning. Och det har ju skapat ett av de absolut bästa systemen runt om i världen, modellerna för lönebildning och för utveckling. Och det är på många håll i världen som man ändå tittar på den svenska eller den nordiska modellen som det heter ibland.
Vad är det som är speciellt? Är det också det att båda sidor är organiserade?
Ja, det är väldigt viktigt. Det är bra att du pekar på det, därför att båda parter måste vara starka. Det krävs två starka parter för att kunna hantera ett sånt här system. Om man ska komma ihåg att i Sverige så är parternas ställning unikt stark. Därför att här finns till exempel ingen lagstadgad minimilön. Det innebär att allting hänger på kollektivavtalen. Så har du inga kollektivavtal så har du ingen minimilön heller. Då kan lönen vara hur låg som helst. Men det är framförallt mitt minne av den här tiden, både lokalt men också centralt, är ju att parterna mest samarbetar för att vi båda vill ha så framgångsrika företag som möjligt och för att det ska finnas någonting att förhandla om när väl förhandlingar ska göras. Så att den största delen av tiden ägnas åt samarbete och sen ska det naturligtvis förhandlas. Och då ska det vara lite kärvt och lite tufft, men det visar ju parterna senast också att det fungerar bra.
Är det en skillnad mot hur det är i politiken? Alltså att man vill att motståndaren ska vara stark? Eller känns som att man skulle tycka att toppen är en svag motståndare?
Ja, nej, det är inte så. Därför att svaga motståndare vågar inte. Och det måste man ha klart för sig. Och båda parter vad gäller arbetsmarknaden men också i politiken ska ju alla parter kliva uppifrån förhandlingsbordet och säga till sina egna att det här blir bra. Det här på helheten är bra. Vi har fått igenom det här, vi har fått ge oss på det här. Och då måste man våga helt enkelt. Som svag motpart vågar inte, så det är bra om båda är starka.
Det låter som att grunden ändå är i fackliga förhandlingar är att man ska försöka hitta en samsyn. Hur vet man, är det dags att gå till konflikt?
Ja, om det är dags att gå till konflikt för det första, är det värt det? Det finns ju en kostnad i det också. Man ska alltid vara beredd på det. Och därför måste till exempel finnas konfliktfond som kan då ersätta medlemmarna om man måste gå ut i strejk eller bli lockoutad av arbetsgivarna som skedde 1980. Så att det måste man vara beredd på, men det är ju inget som man eftersträvar däremot, utan försöka hitta lösningar med både löneökningar men också arbetstider, kan vara försäkringar, andra saker som man lägger in i paketet för att få till ett så bra som möjligt.
Hur viktigt är det när man sitter i sådana förhandlingar, vem man har framför sig? Hur personligt blir det?
Ja, det är bra om man känner varandra. Det är en fördel faktiskt. Sen måste man ju ha en distans till det också. Därför att först så har man ju ett uppdrag från sina egna. Båda parter har uppdrag från sina egna och ska redovisa för sina egna respektive styrelser vilket organ det är man ska till. Men det är klart att två förhandlare som känner varandra och vågar lita på varandra, det ger bättre förutsättningar. Man vågar till exempel då pröva idéer utan att bli bunden vid en idé och man känner att men det här håller inte riktigt. Det kan jag inte göra, då ska inte den andra säga jo, vänta nu har du sagt så här. Därför att då försvårar man resonemanget. Det gäller att hitta lösningar och nya perspektiv på saker och ting. Och ibland får man ta ett steg tillbaks. För att om man är inne i en förhandling om en ganska specifik lösning, en teknisk lösning på något, så kan det ibland vara bra att ta steg tillbaka och fundera igenom vad är det egentligen som är kärnan? Vad är det vi vill och vad är det ni vill? Går det att hitta en tredje, fjärde lösning på samma problem? Så att det är väl några utav de saker som är bra i en förhandling.
Att hitta en tredje väg, är det för att man tänker på kompromisser på att det finns två positioner, men om man hittar en tredje så kan kompromisserna bli någonting nytt?
Ja, det finns en modell för det här, en tes och en antites. Det blir en syntes. Och det är just den här tredje vägen då som man hittar. Och jag menar ju på att det är bra att hitta vägar framåt. Det måste man ju ändå eftersträva när man sätter sig ner. Och då går det inte att ha bara min uppfattning, 100% av det vi tycker, jag tycker, det ska bli. Därför att då får den andra parten inte att vara konstruktiv heller, utan då sitter man bara där i munhugg, så det är inte en förhandling. Så att jag menar att kompromisser inte alls är något, det är inget svaghetstecken. Jag skulle säga att det är tvärtom. Så måste man naturligtvis veta var gränsen går. Hur långt kan jag gå innan det blir en för dålig kompromiss? Och det är ju från fall till fall, det går inte att säga något generellt om det.
Det handlar väl om vilket mål man är ute efter också?
Ja, absolut. Absolut, helt rätt.
Jag tänker att det finns också en likhet mellan det här när man pratar om de här förhandlingarna och fredsförhandlingar mellan stridande parter, det är förstås andra saker som står på spel, men målet är att måste ju vara att hitta en samsyn.
Mm. Så är det ju naturligtvis, och där beror det då på hur djup är en konflikt till exempel. Det är ju inte svårt att föreställa sig att till exempel konflikten Palestina-Israel är djup och därför också ännu mer känslomässig än en, till exempel en facklig förhandling.
Mm.
Så att visst, så man även där gäller att hitta vad är respekten för den andra och våga också där vara öppen. Men jag kan mycket väl föreställa mig att fredsförhandling i allmänhet, just för att de är så mycket mer känslomässigt, att det är klart att då är det svårare.
Och backar då till just fackförbunden igen. Vad krävs för att man ska vara stark i en förhandling?
Ja, för det första att du har ett tydligt mandat ifrån medlemskapet. Det är det här vi vill uppnå, här är våra prioriteringar. Det är viktigt. Det är klart att du också har förhandlare och en stab runt förhandlarna som kan frågorna. De kan avtalen, de kan lagstiftningen, de har utredningar som ligger till grund för. En tredje sak som är viktig är naturligtvis för de fackliga att man har konfliktmedel, som jag sa. Skulle det bli konflikt, som, alltså arbetsgivarna måste veta det, att de fackliga organisationerna har råd med en konflikt. För det är ändå inget som är eftersträvansvärt, men det måste finnas där så att det går att få tryck bakom förhandlingarna utan att driva det för långt, utan försöka hitta en lösning, men det måste finnas där.
Måste man också förankra liksom sin position utanför den egna gruppen? Alltså bygga allianser med andra, dels andra fackförbund förstås, men också kanske med allmänheten?
Ja, det är klart. Vad gäller allmänheten så är det bra att allmänheten har förståelse för det man driver. Om det så är löner eller arbetstider eller andra frågor, arbetsmiljöfrågor, så är ju det en styrka också i det fall det skulle bli väldigt kärvt i förhandlingarna. Man känner det stödet från allmänheten. Inom industrin så finns ju en samordning mellan flera förbund, både LO-förbund men också tjänstemannaförbund och akademikerförbund. Så där sker en samordning sedan många år. Och då gäller det naturligtvis att hitta en samsyn även där. Alla förhandlare var för sig har sitt mandat, men det finns också en gemensam plattform som man utgår ifrån och man stöttar varandra och så. Så det är en bra ordning.
Socialismen som politisk rörelse har rötter ända tillbaka till 1800-talets början, när tänkare som Saint-Simon försökte skapa nya och mer rättvisa sätt att organisera arbetet och ägandet i det industrialiserade samhället. Men det stora startskottet kom ändå med Karl Marx och Friedrich Engels skrift från 1848, det kommunistiska manifestet. Och där var en väldigt viktig punkt, just att arbetarklassen var en intressegemenskap som gick över nationsgränserna, enligt mottot proletärer i alla länder, förena er. När socialdemokratin växte fram som politisk rörelse så fanns det också ett stort internationellt engagemang bland dess ledare. Något som inte minst syntes hos Hjalmar Branting, som ledde de svenska socialdemokraterna från 1907 till 1925 och som blev den första svenska socialdemokratiska statsministern 1917. Samtidigt så gjorde den internationella socialismens misslyckande med att hindra första världskriget honom besviken. Och efter kriget så började han istället sätta sitt hopp allt mer till Nationernas förbund som en garant för freden. Och hans arbete för att stärka NF gjorde att han 1921 tilldelades Nobels fredspris. I sin Nobelföreläsning så betonade Branting att fred måste bygga på demokrati och att det därför måste skapas en internationell världsordning som bygger på just demokratiska principer. Först så kan man bygga en varaktig och långsiktig fred.
Den svenska modellen som har byggts upp här, framförallt sedan industriavtalets tillkomst, är ju ett av världens absolut bästa, om inte det bästa, därför att det har levererat både reallöneökningar men också konkurrenskraftiga företag samtidigt. Så det är en väldigt framgångssaga.
Det är ju intressant att man kan tänka sig att arbetsgivare och arbetstagare faktiskt har gemensamma intressen av att företagen går bra.
Mm.
Och det kanske gynnas av att folk faktiskt också både tjänar något sånär men också kanske trivs på jobbet.
Mm.
Men jag tänker också att det finns en fråga om, och det kanske är båda sakerna igen, men att det handlar om värdighet.
Ja, jag håller med dig. Det handlar om värdighet och här är två parter som ska förhandla och hitta gemensam väg framåt. Några ägare till företag och andra är anställda på företag, men det finns en absolut en värdighet, och där tycker jag Tesla-konflikten kommer in, därför att det är från Teslas ägare Elon Musk då uppenbart så att han ser inte den värdigheten hos motparten. Jag tror inte att han gör någon affär överhuvudtaget eller någonting utan att skriva. Man har skriftligt vad är det som gäller. Men sina egna anställda, det kan han inte tänka sig att göra upp med. Det tycker jag är, jag tycker en skam.
Ja, det är någonting vi inte vana vid riktigt i Sverige heller. Sen nästan 90 år i alla fall, ja. Liknande.
Det fanns ett amerikanskt företag, ett annat, Toys R Us, för ett antal år sedan, några decennier sedan, som försökte på samma sak. Mm. Och det gick inte. Och här gäller tycker jag också att det ska inte vara på det sättet. Återigen, inte minst därför att i Sverige så har man ingen lagstadgad minimilön. Där kan lönen bli så låg som helst om det inte finns ett avtal. Och jag kan inte se att ett företag, om än ett stort amerikanskt multinationellt företag, att man inte faktiskt gör så att man skriver ett avtal och skakar hand och så har man det avtalet. Det är faktiskt så att svenska fackföreningar i allmänhet är ju med och driver fram utvecklingen av företaget, och det bygger på den här tilliten mellan parterna.
Toys R Us-strejken, det var på 90-talet, eller hur?
Ja, det var det.
Då var det en ganska stor, inte minst det här med att de hade övervakningskameror riktade mot personal och liknande. Så väldigt mycket det här, alltså så har vi det inte i Sverige. Att man, det finns en tilltro som saknades. Mm. Tror du att den där typen av problem, eller det verkar väl troligt att den kommer att öka framöver med internationella företag?
Ja, fast det trodde man också då under Toys R Us, att nu får vi se det här, men det blev ju inte någon dramatisk ökning av det, utan jag tror att många också svenska företag, när man väl är här, så ser man att men den här modellen där parterna gör upp och sluter avtal är bra. Mm. Den är bra för de anställda, men också bra för företaget, och är det bra för både anställda och företag så är det också bra för samhället. Jag kommer ihåg en amerikansk vd på Saab för många år sedan, som det var första amerikanska de hade, som beskrev hur han först hade varit väldigt emot det med både fack och avtal, men såg efterhand att nej, men det här är bra, det här samarbetet som vi har med de anställda via de fackliga organisationerna, det är till stor fördel för företaget.
Men det här innebär ju också då att vi har en bra modell i Sverige, men det finns många människor i resten av världen som har rätt dåliga villkor. Mm. Inte minst i USA naturligtvis, där väl fackliga engagemanget bara minskar även från låga nivåer.
Ja, nu sägs det på senare tid kanske faktiskt en liten ökning, men återigen, precis som du säger, det från väldigt låga nivåer. I den privata sektorn så är organisationsgraden under 10%, så att där är det betydligt kärvare. Där har man ju haft och använt union busting företag, firmer som gör inget annat än att försöka knäcka fackföreningar. Det finns tiotusentals sådana företag som gör inget annat. Så där är det väldigt svårt att vara fackligt aktiva.
Det är en väldigt märklig sak som inte finns. Det är så här har vi två parter som förhandlar, men där finns det alltså en tredje part som stoppar förhandlingarna, som förstör fack. Det är en väldigt märklig företeelse, union busting.
Ja, det är väldigt märkligt. Och det speglar liksom det här hatet som för mig är oförståeligt, varför man skulle hata den organisation som organiserar ens egna anställda. Det är för mig jättesvårt. Och bland annat därför som jag tog initiativ det som heter Global Deal. Mm. Som innebar att försöka hitta modeller för en samverkan utifrån de förutsättningar som gäller i olika länder, olika regioner. Det går inte att överföra till exempel en svensk modell till USA, det fungerar inte. Men däremot att de amerikanska parterna ska hitta sin modell för samtal och dialog och förhandlingar. Därför att det här skapar, som jag sa tidigare, en vinna-vinna-vinna situation. Det är bra för de anställda, det är bra för företagen, och då blir det bra för hela samhället, för landet. Och den finns nu, den Global Deal, inom ramen för OECD i Paris. Och senast gick faktiskt USA med. När Biden blev president så gick man med i Global Deal och vill försöka bidra till en ökad dialog mellan parterna. Det är det bästa sättet att ta sig fram.
Och hur ser den rent konkret ut då, när USA är med? Vem förhandlar med vem kring att realisera det?
Länder går med, fackliga organisationer med, företag går också med och säger vi vill gärna främja det här. Så det finns ett antal företag som är med och främjar att förhandlingar, och många av dem är ju multinationella, och om man då säger att vi är beredda att främja det här, då gör man det också i de länder där man är verksam. Och på det sättet så kan man stärka den här kulturen av förhandlingar, dialog, tillit, samsyn runt om i världen. Och det är det som är själva tanken med Global Deal.
Mm. Men det gäller väl också då företag som har, jag tänker som nämnde i Sverige också då, multinationella företag som kan ha kollektivavtal på det sättet. Jag tänker bara den typen av företag som kommer runt genom att, så att säga, inte anställa på riktigt, alltså ett gig-ekonomi helt enkelt. Mm. Hur passar de in i den modellen?
Ja, det gäller först tycker jag att tydliggöra att det faktiskt inte är anställda. Så det är den första diskussionen har pågått och pågår fortfarande ute i Europa. Därför att det finns så många miljoner löntagare här som betraktas som egna anställda. Men då måste det först definieras och klargöras att man faktiskt inte är anställd. Och en av de frågor som då som måste belysas är, har jag bestämmande rätt över min egen arbetstid, över min egen utrustning, över, ja, är det jag som faktiskt är egenföretagare? Eller är jag helt beroende av det här företaget som jag levererar till? Så det är den första analysen som måste göras. Och har man då sen att man faktiskt är egenföretagare, då är det ju ändå så att det företag som köper mår ju bäst av i längden att man har en bra relation också med det företag som levererar. Då har man väl andra möjligheter att skapa bra villkor. Men just nu är det här lite av en djungel runt om i Europa. Det är uppe på dagordningen, och det är därför som också vi driver det på europeisk nivå. Att det här måste bli ordning på, för det är människor som far illa här.
Ja, det påminner ju en del om hur situationen var i början på 1900-talet, för 100 år sedan, när liksom arbetarrörelsen växte fram. Mm. Så den kampen tar liksom inte slut, nej, inte ens i Sverige.
Nej.
Men och tittar man i världen så är det väl samma sak där, att det finns samma saker som vi i Sverige har löst för ganska länge sedan fortfarande finns kvar.
Ja, absolut. Nej, men så är det. Jag har ju under några decennier nu följt det här, och jag vet vid ett tillfälle så kände jag att nej, men nu flyttar västeuropeiska företag, inklusive svenska, till Östeuropa, för det var lönerna lägre och villkoren sämre. Så kostnaden blir lägre på totalen, och när man där då börjar organiseras och kommer i EU och det blir mer likvärdiga villkor, då skulle man flytta ännu längre bort. Och då minns jag att jag tänkte vid något tillfälle att det här kommer ju aldrig ta slut. Men sen om en minut eller två minuter senare så tänkte jag, jo, det kommer ju ta slut den dagen som vi har fått ordning på det här runt om i världen. Så om än villkoren aldrig kommer att bli exakt likadana, för det är olika förutsättningar, så kommer det ändå finnas, måste man se framför sig, en ordning där anställda och företag, ägare faktiskt hittar ett sätt att hantera den intressekonflikt som ändå finns mellan arbete och kapital. Den finns där och den är inte farlig. Generellt sett, den måste bara hanteras, och det är det vi har lyckats med i Sverige, i Norden och i andra länder också för den delen. Men på många platser har man inte gjort det än, och det skulle alla tjäna på om vi gör.
Men jag tänker på när du började med ditt fackliga engagemang, så var det kanske inte just de globala frågorna i första hand. Jag läste att det handlade om att få sittplatser i fikarum eller ordentliga stolar i fikarum och så. Men hur tidigt började du? Gick man från det till att du faktiskt liksom, från det till frågor som handlar om era på internationell nivå?
Ja, det var båda två samtidigt faktiskt. Så jag hade med mig mitt engagemang i det internationella. Men det är klart, när du är på verkstadsgolvet på Hägglunds i Örnsköldsvik, så är det är ju de villkoren, de medlemmar som då utser dig till kontaktombud till exempel. De förväntas ju att det ska ske någonting där med all rätta. Så att då blir det ju den typen av frågor. Och det är ju en sån underbar, vad ska jag säga, när man ser att det händer någonting på riktigt. Från att ha suttit på lådor efter väggar och inte ha något skydd mot slipdamm eller någonting. Alltså gentemot lunchplatsen då, eller fikaplatsen. Till att ha riktiga bord. Stolar, skärmar som såg till att slipdammet inte kom dit. Det är en väldigt, väldigt konkret arbetsmiljöförbättring, och den är väldigt viktig. Om man den typen av frågor som visar resultat, den typen av ärenden som visar resultat, så finns också en större förståelse för att agera utanför ens eget område.
Hur viktigt tror du att den där liksom upplevelsen av att ha varit i det fikarummet och liksom känt det här på riktigt för sig själv, hur viktigt är det för att ha en bredare solidaritet?
Jo, men den har betydelse, och också med den bredare solidariteten så kommer ju också hela tiden kvitton på att ja, men det är ju inga större skillnader mellan våra önskemål på på Hägglunds Övik i Sverige eller metallarbetare i Sverige eller industriarbetare i Sverige jämfört med industriarbetare på andra sidan jorden. Men vi tänker på drägliga löner, bra arbetsmiljö. Men sen kommer också politiken. Om jag blir sjuk eller arbetslös, vad händer då? Mina barns skola, mina föräldrars äldreomsorg, allt detta. Där är det ju likadana önskemål och drömmar om livet. Så att det finns en väldigt stark samsyn i det.
När Stefan Löfven valdes till partiordförande för Socialdemokraterna 2012 så frågade Aftonbladet sina läsare vad de tyckte om valet. Och läsaren Lena från Sundsvall skrev på tidningens Facebook-sida: varför inte? Lech Walesa var ju bara en facklig elektriker när han började med politik, och det gick ju bra. Och att det gick bra för Walesa kan man ju hålla med om. Han blev 1990 Polens president i de första demokratiska valen efter kommunismens fall. Men att kalla honom för bara en facklig elektriker kanske ändå är en underdrift. Walesa arbetade på Leninvarvet i Gdansk som just elektriker på 70-talet när han blev fackligt aktiv. Fackföreningar var förstås tillåtna i den kommunistiska diktaturen, men bara om de var kopplade till kommunistpartiet. 1976 så försökte polska arbetare agera för bättre villkor, både genom att demonstrera och genom att skapa oberoende fackföreningar. Men de här demonstrationerna slogs ner med våld och många som engagerat sig i facket fick sparken, däribland Lech Walesa. Ändå fortsatte han sitt arbete, och när en strejk bröt ut i Dansk 1980 så ledde han förhandlingarna mellan arbetarna och regeringen som resulterade i att oberoende fackföreningar faktiskt tilläts. Och Walesa själv blev ordförande för den första fria fackföreningen Solidaritet. Och 1983 så fick han Nobels fredspris för sin kamp för social rättvisa och demokrati.
Men sen ska man också ha klart för sig att det går inte att bara komma och säga vi är bäst. Det är inte det det här handlar om, utan vi har en gemensam verklighet. Vi har gemensamma förutsättningar som fackliga kamrater. Vi har gemensamma önskemål, om än inte i detalj, så är vi, har samma typ av drömmar, och då hjälps vi åt här. Mm.
Men det finns inte en känsla av att folk tycker att det är lätt för dig att säga du kommer från ett land där allt funkar? Det är himla skillnad att förhandla i Indien än vad det är att förhandla på Hägglunds.
Ja, och det måste man vara vaksam på själv naturligtvis. Det går inte att komma till ett annat land, en annan verklighet, och bara säga nu är det här, det är bara att överföra. Nej, det går inte, utan man måste ju då diskutera med framförallt de själva som ska bestämma sin framtid. Men ofta är det så att de vill ha stöd i det, och då kan man vara behjälplig med det stödet. Vad är det som är viktigt och så. Till exempel att fackliga studier är helt avgörande. Ju fler du har bland medlemmarna som har en utbildning i fackliga frågor, i avtalsfrågor, lagfrågor och annat, ju starkare kommer ni att vara som organisation. Och så har vi då också sett till att fysiskt på riktigt hjälpa andra fackförbund att utbilda sina medlemmar eller sina förtroendevalda.
Det som du beskriver nu handlar också om alltså förmågan att organisera sig och att fatta beslut tillsammans. Den kopplingen till demokrati i Sverige är ju för oss väldigt stark. Hur tänker du på den kopplingen i Sverige? Fackföreningarnas och arbetarrörelsens framväxt är ju parallell med demokratin i Sverige.
Ja, och den har varit en ovärderlig del i demokrati och demokratibygget. Liksom civilsamhället, det faktum att vi har så många organisationer i civilsamhället av allehanda slag. Det kan vara frimärksamlarklubbar och det kan vara scouter och idrottsrörelser naturligtvis. Därför att det här skapar ett kitt i samhället, och det anser jag vara väldigt, väldigt viktigt. Jag har sett i Ukraina, de har också ett starkt civilsamhälle, och jag, min egna amatörmässiga analys är att en av styrkorna i Ukrainas motstånd i det elände de utsätts för av Putin och Ryssland, det är ett starkt civilsamhälle. För det bygger en tillit, som sagt. För om jag som svetsare umgås med advokaten eller direktören i idrottsrörelsen eller i fågelskådarföreningen, så då bygger det tillit. Men vi vet att vi kan lita på varandra, och det är klart, i en kritisk situation så är det en mycket, mycket stark tillgång.
Det är intressant att tänka sig att ta gemensamma intressen som fågelskådning faktiskt kan stärka ett land.
Ja, det gör det. Det gör det.
Men förutsatt att man organiserar sig, att inte alla fågelskådar ensamma.
Nej, exakt, exakt.
Finns den här boken, amerikanska Bowling Alone, den här sociologen som noterar att folk bowlar ensamma i USA till skillnad från tidigare. Och att det är en brist då i civilsamhället. Mm. I Sverige är det väldigt tydligt förstås kopplingen mellan arbetarrörelsen och socialdemokratin. Och du gick från SSU till facket och sen förstås tillbaka till socialdemokratin igen. Och jag antar att det är ganska naturligt.
Jag var ju med i partiet hela tiden. Ja, men jag blev aktiv med i fackföreningsrörelsen under den tiden, de åren, ja. När det var ju så här i arbetarrörelsens begynnelse så bildades ju de fackliga organisationerna först och sen bildade de ett parti. Därför att de förstod ju att ska det bli någon riktig förändring i samhället där så måste vi både vara väl organiserade på arbetsplatsen men vi måste också ha en politisk kraft. Och därför så bildade de fackliga organisationerna då det socialdemokratiska arbetarpartiet.
Just det, för att om det är olagligt att strejka så tappar strejkvapnet en del kraft kan man säga.
Till exempel.
Och ja, du nämnde Vietnam, det finns ju liksom en socialdemokratisk utrikespolitisk tradition också, men hänger den liksom ihop med den fackliga traditionen, eller är det två olika spår?
Ja, både och kan man väl säga, men arbetarrörelsen har alltid varit internationell. Det gick väldigt fort när fackföreningarna bildades och partierna bildades, att man också bildade nordiska arbetarföreningar och europeiska. Och före första världskriget så var det mycket starkt engagemang internationellt fackligt för att försöka förhindra att konflikterna byggdes upp mot ett världskrig. Därför att alla förstod ju vilka som framförallt skulle bli dödade ute i kriget i skyttegravarna. Men också för att det innebär sånt elände för människor. Så att fackföreningsrörelsen har alltid också varit en fredsrörelse. Och arbetarrörelsen i sin helhet har alltid varit internationell. Just därför att här gäller det att hålla ihop. Och att ju större skillnader man har runt om i världen, ju större risk är då att man blir utspelade mot varandra. Och ju mer likvärdiga villkor, men inte i detalj lika, men i nivå, till exempel kostnadsmässigt likvärdiga, ju mindre risk att bli utspelad mot varandra. Och därav det stora intresset av att faktiskt samarbeta. Sen finns det en ren empati. Man tycker att det är eländigt att medmänniskor i andra länder har det så mycket sämre. Men det är två, så jag brukar säga solidariteten har två sidor. Det ena är empatin med medmänniskor. Den andra är att det faktiskt finns ett starkt egenintresse.
Ja, och det tänker jag, det hänger ihop med nästan allt vi har sagt om alltså, fackföreningar. Att man går med därför att det gynnar en, men det också finns moraliska skäl till att göra det.
Absolut.
Och efter första världskriget så, Hjalmar Branting fick ju fredspriset till och med för framförallt arbetet i, ja, han var ju också socialdemokrat, alltså arbetarrörelsen engagerad i, men också då Nationernas förbund. Och det engagemanget som sen blev engagemang i FN var väldigt starkt i socialdemokratin. Beror det på den här likheten också då med att små stater tillsammans kan göra stor skillnad?
Ja, och ansvarskänslan att vi måste i en organisation ta vårt ansvar. Vi ska göra vår del. Och inte tro att det bara är stora stater som ska bestämma här, utan det är lika viktigt att små stater är med och gör sin del. Också för att även i det här fallet så är det både en moralisk, ideologisk fråga gentemot andra länder, andra människor i andra länder, i andra regioner. Men också för att Sverige får ju väl av att andra länder också utvecklas väl. Alltså vår export motsvarar hälften av vår BNP. Så hälften av vår BNP är faktiskt beroende av att vi kan sälja i andra länder. Och då är det klart att om människor i andra delar av världen också då har råd att köpa svenska produkter så är det bättre för Sverige.
Och har den svenska, kan man säga, socialdemokratin, har den linjen varit typiskt socialdemokratin i andra länder? Eller har det varit, för då tyska socialdemokrater kommer från ett större land, men har det även där funnits den intresset
för FN? Ja, absolut. Det ser vi inte minst nu inför Summit of the Future, generalförsamlingen, ska diskutera och förhoppningsvis komma överens om hur vi kan effektivisera det multilaterala samarbetet. Där är Tyskland en av de verkligt aktiva länderna under Olaf Scholz ledning. Så att det finns runt om i världen.
Och en viktig del av det här har förstås varit med alltså, svenska kampen mot kärnvapen. Tänk på Alva Myrdal fick ju Nobelpriset för det och neutraliteten. Hur tror att Sveriges roll kommer förändras där i och med att vi är nu med i NATO?
Nej, jag hoppas inte det. Jag läste ju mycket om Alva Myrdal också, följde henne och starkt beundrar av Alva Myrdal, Inga Thorsson, Marbre Theorin. Vi har många fredskämpar. Och det där är viktigt. Alltså, kärnvapen är ju per se otroligt skrämmande. Vi har ju sett vid två tillfällen i Hiroshima och Nagasaki vad det faktiskt innebär. Så en värld utan kärnvapen är en bättre värld. Och därför menar jag att vi ska fortsätta Alltså kärnvapen bygger på en tes som mutual assured destruction. Så det ska finnas en avskräckning att om du förstör mig så förstör jag dig. Och för mig är mutual assured destruction, MAD, det är MAD. Därför att det kan inte vara så att vår säkerhet bygger på att vi kan förstöra varandra. För mig är det ingen säkerhet. Utan säkerheten vore ju mutual assured survival. Hur ska vi överleva tillsammans? Hur kan vi bygga en gemensam säkerhet istället? Problemet är ju nu att bland annat vi har Nordkorea. Putin har hotat med kärnvapen, så det går ju inte att vara naiv och tro att nu ska liksom västvärlden ta bort sina kärnvapen och gå före här. Utan här måste man hitta ett sätt att successivt ta bort kärnvapen. Men jag menar att man ska ha den bilden framför sig, att kärnvapen måste bort. Klimatfrågan är ju rätteligen mycket diskuterad. Inte minst ungdom har engagerat sig, för det handlar om deras framtid. Det handlar om nutid naturligtvis, men också framtiden. Ungdomar har mer framtid än vad till exempel jag har. Men kärnvapenfrågan är ju samma karaktär. Därför att den är faktiskt här och nu. Om Putin skulle få för sig att börja nu och att använda kärnvapen, då är världen i ett helt annat läge. Och det är känt om kärnvapen som finns nu är så mycket kraftigare än Nagasaki och Hiroshima. Vi såg vad som hände där. Det finns ju hemsidor att gå in på och titta på vad skulle hända om till exempel en atombomb med en viss storlek skulle släppas över Stockholm eller någon annan stad. För den. Hur skulle det se ut? Ingen vill ha det. Och då måste vi bort därifrån, men det måste ske på ett sånt sätt så att att man inte ger någon annan en starkare sitt, så att säga. Det går inte att göra så, men vi kan inte ha någon annan bild än att kärnvapen ska bort.
Ja, men jag tänker på, som du sa tidigare, om man tänker sig en facklig förhandling där målet ändå är att hitta samsyn, så är det exakt motsatsen till mutual assured destruction, där båda sidorna kan så här, förstöra den andra. Mm. Då kommer man inte framåt. Just därför att det blir så låst, är det det som gör att man inte då kan ta bort dem ändå? Jag menar, FN är en arena där man skulle kunna förhandla, men där det inte går. Mm. Och då behövs organisationer som till exempel NATO, eller alltså ett försvar, för att liksom hantera andra sidan av det.
Ja, det är klart att det hela tiden finns ett säkerhetstänk. Hur ska vi försvara oss på bästa möjliga sätt? Men jag menar att när man kommer till kärnvapen, då har det gått så långt så det är det ingen säkerhet längre. Mm. Utan då blir det osäkert. Men det är inte så många år sedan som Reagan och Gorbachev faktiskt förhandlade. Och då fick man ner antalet stridsspetsar rejält. Och de var nära att fortsätta den tanken mot att också faktiskt avtala om att ta bort kärnvapen. Man kom inte dit, men det visar att det går. Det går, och vi måste ha ett annat narrativ. Det är besvärliga tider nu. Bedrövliga tider för Ukraina som blir attackerad. Vi har över 50 konflikter runt om i världen. Naturligtvis Israel, Palestina och alla dessa konflikter. Så det är en svår tid, och det måste vi se den tiden som den är, göra det bästa här och nu. Men vi kan aldrig låta bli och också sikta längre bort mot en annan värld, ett annat narrativ, en annan bild av hur framtiden ska se ut. Därför att den riktning vi går i nu är inte bra. De flesta förstår det. Och då gäller det att samlas kring en annan bild av hur vi vill ha vår värld.
Mm. Visst, Reagan och Gorbachev var väl två personer som såg hos varandra att de kunde... De tyckte väl uppenbarligen olika, men de kunde få en dialog.
Ja, det kunde de. Men även där, inte minst Reagan var ju faktiskt, hade en stark påtryckning från ett civilsamhälle i USA. Ungdomar, olika organisationer som tryckte på och sa nej, men vi vill inte ha de här kärnvapnen. Och det inspirerade honom. Och sen kunde de naturligtvis verka som lita på varandra och bygga den tilliten som krävs och det modet som krävs. Så att det var ju ändå en ljus tid, så låt oss komma tillbaka till den tiden. Mm. Nu är det återigen, för att inte vara naiv, nu är det en otroligt besvärlig tid med ett aggressivt Ryssland gentemot Ukraina. Just nu kräver fredsarbetet att Ukraina inte får förlora. Ryssland, Putin får inte vinna här kriget. Det är det som är fredsarbetet nu.
När Sverige 1964 kunde fira att vi hade haft fred i 150 år, så föreslog den dåvarande statsministern Tage Erlander att det borde uppmärksammas genom inrättandet av ett fredsforskningsinstitut. Han tillsatte en kommitté som leddes av Alva Myrdal, som var ansvarig för regeringens nedrustningsfrågor. Och resultatet av kommitténs arbete blev Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Där man skulle öka förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil fred. Institutet startade sin verksamhet 1966. Några år senare så utsågs Alva Myrdal till nedrustningsminister och i den rollen deltog hon i internationella förhandlingar om minskandet av kärnvapen. En av hennes idéer var att skapa kärnvapenfria zoner. Hon tänkte att om varje land förbjöd kärnvapen inom sina gränser så skulle spridningen minska. Så blev det inte, men Myrdals arbete blev ändå uppmärksammat och inflytelserikt och 1982 så fick hon Nobels fredspris. Och även om Myrdals idéer inte slog igenom så inspirerade de till efterföljare som till exempel organisationen ICAN som 2017 fick Nobels fredspris för att ha drivit igenom ett förbud mot kärnvapen. Ett förbud som kärnvapenländerna och deras allierade dock inte har ratificerat. Vill du veta mer om Alva Myrdal så lyssna gärna på vårt poddavsnitt där Yvonne Hirdman berättar om hennes liv. Och vill du veta mer om ICAN, då kan du lyssna på avsnittet med Beatrice Fien som var ordförande för ICAN när de fick priset.
SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, och det ska vara ett fristående institut och är ett fristående institut som levererar fakta om upprustning, om vapenköp och vapenhandel, om en mängd olika saker, om fred och utveckling, men också kan bidra med policyutveckling utifrån de här fakta och kan också vara en facilitator för olika intressen som vill samtala. Och ett, kan jag säga, det har jag märkt sedan jag blev ordförande. Jag visste förut, men det blir ännu mer påtagligt nu. Ett väldigt högt respekterat institut runt om i världen. Så det bidrar med mycket.
Så det är alltså inte bara ett forskningsinstitut, utan man arbetar aktivt, eller ni, för att kunskapen ska gå att använda?
Ja, precis. Inte minst sprida kunskapen, och den får en enorm spridning runt om i världen. Jag tror det, förra året var det 70 000 olika artiklar runt om i världen om, som redovisar resultatet från SIPRI och som kan ligga till grund för diskussioner, dialoger. För fakta är viktigt, och inte minst i dagens tid när allt mer är liksom fake news och påhittat och det är troll och det är, jag vet inte vad, det är sociala medier. Så fakta gör att du kan ha en gemensam bild av hur läget är, och vi behöver en gemensam bild. Ju större gemensam bild av fakta hur saker och ting är, ju större förutsättningar för att nå framåt. Ju mindre den bilden blir, ju svårare blir det. Så det här är otroligt viktigt.
Trenden mer eller mindre benägen att faktiskt lyssna på fakta och hitta den här samsynen?
Jag tror inte att ambitionen är mindre, men däremot är det lite grann, som jag bedömer tidsandan lite grann, av nu är det mer snabb, det måste till snabba ryck här. Kanske lite för lite tålamod med lösningar. Politiker utsätts för så många olika vägval att göra, bedömningar, avvägningar. Och det är klart, blir mindre och mindre tillåter tid för reflektion, så är mindre tid också för att faktiskt ta in fakta och låta saker och ting få vara ett tag för att kunna få de fakta. Så det är nog mer den kultur som vi lever i idag gör det svårare för politiker.
Du har ju befunnit dig i situationen förstås att ta en del beslut och en del svåra situationer förstås. Behövde du då så att säga kämpa för att hitta den här tiden?
Ja, ibland fick man säga till faktiskt att, eller bara ställa frågan, när behöver vi egentligen fatta beslut? Måste vi göra det idag? Ja, det måste vara skarpt då och då. Ja, men så då har vi faktiskt tid att fundera igenom det här, så vi inte går för fort fram. Och jag anser ju att den utredningskultur som finns i Sverige, så många tycker att ja, nu ska det utredas igen, och det kan hända att ibland går det för långt med det också, det tar för lång tid. Det kan jag förstå och tycka också, men i grunden så är det bra att man har gett sig själv tid, och inte bara gett sig själv utan gett samhället. För utredningen om någon fråga ska också skickas ut på remiss, så att myndigheter, organisationer och andra får uttala sig och tycka till. Det skapar en mycket, mycket stabilare beslutsgrund när man väl behöver fatta beslutet.
Mm. De saker du pratar om, det här med solidaritet med andra i samma situation men också i andra länder, och tanken på att vi behöver tid och så. Det är saker som tror väldigt många skulle skriva under på, men som ändå alla inte agerar på. Och det kanske man inte gör i sitt eget liv alltid heller. Man vet ju vad som är rätt, men det betyder inte att man alltid gör det som är rätt.
Nej, och som sagt, det, jag tror att det är allmänt sett svårare nu. Det kunde ta mer tid förut. Jag vet att Ingvar Carlsson flera gånger har sagt när han skriver tiden, när han kom till Tage Landers, till statsrådsberedningen där, att dels så var de många, mycket, mycket färre personer, och där så var det, jag tror Tage Lander hade 2-3 presskonferenser per år. Jag menar, det var en helt annan tid och den var svår på sitt sätt. Så det är inte att på något vis förenkla det. Men nu är det är ett mycket, mycket hårdare tempo. Alltså på frågorna som ska fram och det ska och antal frågor. Och inte minst det internationella, bara EU-inträdet. När vi gick med EU, in i EU, så var det statsministern kanske var på 2-3 sammanträden varje år. Jag var på 10-12 varje år, så det tar också sin tid. Så att det är en annan tid helt enkelt nu.
Ja, kanske mer komplex, mer saker. Även om frågorna är lika svåra som kanske var då, så det är andra typer av frågor i alla fall.
Mm.
Jag tänkte också, när man kommer in på samtiden så blir det alltid att det är mörkt och deppigt. Men jag tänkte, det finns ju personer som kämpar emot och står emot. Jag vet att en del av dem har ju fått Nobels fredspris. Det är sådana människor som ska få det. Jag tänker, du har ju faktiskt träffat en hel del personer som har fått fredspriset.
Mm.
Jag tänkte kanske först på Kaila Satyarthi, den verksamheten han hade på mig. Har mycket att göra med det vi har pratat om.
Ja. Ja, Kailash Satyarthi, alltså en indisk barnläkare, han fick fredspriset samma år som Malala Yousafzai. Och hon är betydligt mer känd än den unga pakistanska kvinnan som blev skjuten bara för hennes kamp för flickors rätt till utbildning. De fick fredspriset samtidigt. Jag träffade Kailash Satyarthi det året, för traditionen är den att man får fredspriset i Oslo. Sen åker till Stockholm och träffar Sveriges statsminister. Och det här året så... Malala Yousafzai kom inte, och jag minns mycket väl att medarbetare kom och sa att tyvärr, Malala kommer inte, kan inte komma. Så då har hon säkert sina skäl för det, och det visade sig att hennes skäl var att hon skulle tillbaka till skolan.
Men...
Hon skulle inte åka vidare från Oslo till Stockholm, och jag fick ju gå ut på armar, för det är ju, du kan inte få något bättre skäl. Det här är en som verkligen har förstått vad som är viktigt i livet. Kaila Satyarthi kom och vi påbörjade ett samtal som vi ser det med Rahali. Jag lärde känna honom under den tiden, och han är för mig en hjälte. Han har alltså bekämpat barnarbete och barntrafficking i hela sitt vuxna liv och fysiskt räddat barn ur väldigt, väldigt bedrövliga situationer. Så jag bestämde mig tidigt hösten 2021 att när jag nu kliver av här som både partiledare och statsminister, så är det någon som jag vill hjälpa, så är det Kaila Satyarthi, och det gör jag nu så gott jag kan. Vi har så många barn, 180 miljoner åtminstone, som lever i med barnarbete, och de ska gå i skolan istället.
Hur kan du hjälpa honom?
Det är inte minst politiska kontakter, också hjälpa till med rådgivning om till exempel vad skulle vara bästa formuleringarna, vilka vägar skulle vara bäst att gå här nu för att få igenom. Så när jag har jobbat också nu med FN för effektivare multilateralt samarbete, så har jag hämtat, just vad gäller barnens villkor, så har jag hämtat kunskapen från Kaila Satyarthi och hans foundation, och då arbetar för att få in de rätta skrivningarna i det som ska bli Pact for the Future i hösten, som generalförsamlingen då ska diskutera och fatta beslut om. Då är det viktigt att ha rätt underlag, så att säga. Och då är det så, det lärde mig under det här arbetet, att det, barnens rättigheter, det är den enda universella rättigheten som inte har åtföljts av en riktig strategi. Där finns en deklaration om barnens rättigheter, men där finns ingen strategi.
Mm-hmm.
Och det är just det vi har tagit fasta på nu och driver, att det måste kopplas på en riktig strategi hur man faktiskt får barnen från slavarbete till skolan.
Så det är alltså ett arbete i FN helt enkelt? Eller ja. Vänta, det är där man måste driva det?
Jag var coacher, likadant som jag var coacher i ILOs, för det var tillsammans med Cyril Ramaphosa, Sydafrika, så var coacher här med Ellen Johnson Sirleaf, för detta president i Liberia.
Och Nobelpristagare.
Exakt, en till Nobelpristagare. Och så då är det viktigt att få de sakerna in i de dokument som ska antas. Det är inte alltid lätt. Vi vet inte det slutliga utfallet, men det har varit jätteviktigt att peka på det här. Att någon moralisk kompass måste det finnas i världen, att barnen faktiskt inte ska utsatta för tvångsarbete, utan för att kunna gå i skola och utvecklas.
Av de här besöken i Stockholm av pristagare, är det någon annan pristagare som sticker ut där som du minns särskilt?
David Beasley var alltså en amerikansk republikan som var chef för World Food Program. Var en riktigt frisk fläkt, måste jag säga. Det kanske låter lite lätt, men alltså han var dynamisk är det bättre ord än frisk fläkt. Han var en dynamisk person som verkligen visste vad han ville och drev det hårt för alla svältande. Vi har alldeles många människor också som svälter runt om världen. Och visade sig också helt suverän på att dra in pengar till World Food Program. Så att,
precis, och de fick ju fredspriset för 2020. Det var väl under pandemin till och med?
Ja, precis. Det var nog 2020.
Jag tänkte bara avsluta med en sista pristagare som jag inte vet om du har träffat i Stockholm. Men jag vet att du har träffat honom i USA. Barack Obama fick ju fredspriset 2009. Hur var det att träffa honom?
Det var mycket, mycket intressant. En väldigt intellektuell person. Både Barack Obama men också hans fru Michelle Obama. Så jag träffade dem dels i Vita huset när han bjöd in de nordiska. Ja, det blir presidenten för Finland och Island och sen vi övriga statsministrar till en hel dag faktiskt i Vita huset för att visa på Nordens betydelse för USA ur hans perspektiv att vi faktiskt inte är störst i världen men vi gör någonting i världen som betyder någonting. Och hans syn på utvecklingen i världen och det var väldigt intressant tycker jag. Mycket intressanta diskussioner, allt från säkerhetspolitik naturligtvis också då. NATO, Europas säkerhet, samarbete Europa, USA. Men också utveckling av demokrati och sociala rättigheter. Sen träffade jag faktiskt honom en gång här i Stockholm också. Mm. Men det var efter att han inte var president längre. Men för att försöka hålla i den dialogen. För han, det är en stark röst. Mm. Och en mycket, mycket intellektuell höjd som inte många har.
Hans memoarer kan jag verkligen rekommendera, det är fantastiska. Men jag tänkte, om man tänker med en sån person, du nämnde att han tog upp NATO då, du blev nyfiken bara för att det är klart med en sån person kan man ju tänka sig att NATO känns ganska tryggt. Men hur tänker du idag kring NATO när vi inte vet vem som är president? Det är ju inte Obama igen i alla fall.
Nej, det är det ju inte. Nu ser det väl ut som att, ja det kommer att bli en jämnkamp, det tror jag, det man ska utgå ifrån. Ja, alltså, NATO-försvarssamarbete för Sverige är viktigt och när Ryssland, Putin framförallt och regimen i Ryssland gjorde som man gjorde och invaderade Ukraina, då förändrades hela spelplanen. Jag har försvarat våran alliansfrihet och menar att det har varit viktigt för hela norra Europa att ha ett, som jag brukar kalla för ett vitt fält, Sverige-Finland, som inte är inte gränsen går precis mot varann. Men i och med att Putin gjorde som han gjorde, då blir det så. Då måste vi naturligtvis se till att förstärka samarbetet. Det är fel uttryckt att vi har varit ensamma, det har vi inte varit. Utan vi har ingått i ett nordiskt försvarssamarbete, Nordefco. Sverige har haft bilaterala samarbetsavtal med Finland, med Tyskland, med Frankrike, med Storbritannien. Vi har haft ett trilateralt Finland, USA och Sverige. Så det är fel att uttrycka som att vi går från ensamheten, nu är vi plötsligt inne i någonting vi... Det blir annorlunda med artikel 5 naturligtvis. Jag tycker att NATO ska fortsätta verkligen visa att man är en försvarsorganisation. För de som nu säger att vi har kommit hem i NATO så vill ju ändå jag säga att vårt hem det är världen, det är hela världen. Och då måste vi agera på ett sånt sätt så att vi inte själva trappar upp konflikter utan visar att vi är beredda att försvara oss. För vi måste försvara vårt territorium, vår demokrati, vårt sätt att leva, vårt sätt att tänka kommer vi att försvara. Och göra det på bästa möjliga sätt. Men vi också ser till att vi bygger bra relationer med resterande värld. Och det är väl där som om Trump då skulle bli president så får vi väl se hur det utvecklas. Men det är ju ingenting som tyder på att han är annorlunda än förra gången i meningen att nu är det America first. Mm. Det är det som gäller USA och hur det multilaterala samarbetet kommer att utvecklas. Med en sån amerikansk president, det jag tror inte att det kommer gå åt det positiva hållet, utan snarare tvärtom. Och det för med sig att Sverige och Europa måste tänka mycket, mycket mer. Hur kan Europa nu bli så starkt som möjligt? Inte bara militärt, utan ekonomiskt, diplomatiskt, teknologiskt. Så att vi både kan försvara vårt eget, men också bygga relationer med övriga världen. För att vi får inte hamna i situationer när stora länder, stora regioner sluter sig. Då är vi snart i en situation som George Orwell beskrev i 1984. Du har liksom gigantiska makter som bara står emot varann. Det vore en väldigt farlig utveckling. Så att vi får tänka igenom på hur vi själva och NATO och EU kan agera så att vi både kan visa styrka men också samarbetsvillighet och att vi vill utveckla en värld tillsammans.
Det låter som att man ska blanda någon sorts drömmar om en positiv framtid med en ganska stor mått av pragmatism, och att den pragmatismen ibland gör att man inte kan behålla de ideal man kanske hade på samma sätt. Alltså en alliansfrihet kanske inte funkar i en värld som, när Ryssland inte så att säga, agerar på ett sätt som tillåter alliansfrihet.
Nej, alltså vi försökte få fram budskapet i Ryssland att ju lugnare det är i vårt område. De sa att Sverige och Finland ska inte gå med i NATO. Det är klart, när han sa det efter att ha invaderat Ukraina, då förstod väl alla att det är någonting som inte stämmer här. Det går inte att få ihop det där med, och budskapet har ju varit länge att ju lugnare det är i vårt område här uppe, så är ju den risken mindre, men ju oroligare det är här i vår del av världen, ju större blir ju den chansen, den möjligheten, risken, hur man nu ser det. Och när han då faktiskt gör ett fullskaligt krig, fullskalig invasion i Ukraina, så då som sagt, då förändras verkligheten, och då måste man hantera den och agera efter det.
Ska avsluta nu, men jag tycker det är spännande att när vi har pratat nu att man kan se samma linjer så tydligt gå igenom från ganska enkla fackliga förhandlingar i det lilla till det väldigt stora, att det är det mänskliga, är det liksom behovet av att skapa någon sorts trygghet, och den här känslan av att om man behandlar människor kring sig i sin närhet så ökar chansen för trygghet, snarare än tvärtom. Så behandlar man sina anställda väl så minskar risken för strejk, till exempel.
Ja, det är helt rätt. Det är det som Olof Palmes rapport för dryga 40 år sedan, Gemensam säkerhet, bygger på exakt det tänket. Att om min granne, våra grannar, är trygga, känner sig säkra, då är vi säkra. Men ju otryggare de är, ju otryggare vi. Så det finns en borde finnas en drivkraft för alla länder att hjälpa till med andras säkerhet, för då är man själv mycket säkrare, och det betyder bättre ordning än den utveckling vi ser nu.
Men man kan inte skrämma folk till trygghet.
Nej, det går inte.
Nej, det var ju möjligtvis deppig avslutning, men det finns ändå någon sorts hopp i att man kan försöka göra något bättre. Tack så jättemycket, Stefan, för att du var här och berättade.
Tack.
Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du höra mer om förhandlingar och fred, så kan du lyssna på poddavsnittet om FN med Stefan Löfvens föregångare som ordförande för SIPRI, Jan Eliasson. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete, så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.